I söndags så talade vi om första delen i Josefs liv. Och det, vi ska fortsätta med Josef nästa söndag. Men eftersom vi följer söndagsskolans plan, och söndagsskolan har lagt in något annat den här söndagen, så ska vi ska gå strax till ett av de kapitel, tänker jag, i Nya testamentet, som är ett av de allra mest missförstådda kapitlen i Paulus brev. Och det är inte för att det är särskilt krångligt, det där brevet eller det kapitlet. Det finns många paulinska texter som är betydligt svårare att begripa än den vi ska titta på alldeles strax. Utan det där missförståndet, det handlar om oss, om inte bara om oss här i Enköping, utan om kyrkan i stort liksom. Därför att vi som kyrka har på något sätt lyft ut det här kapitlet ur sitt sammanhang, ut ur sin kontext, som man säger på teologspråk. Och så har vi gett det här kapitlet ett nytt sammanhang. Och sen så använder vi den här texten i stort sett bara i det här nya sammanhanget som vi själva har hittat på att den ska ha. Jag har kallat den här predikan idag "Allt minus kärlek är lika med ingenting". Skulle kunna heta, den hette det som arbetsnamn, sen ändrade på det. Den hette "Allt blir inget utan kärlek". Men det kändes lite svårt och ja, lite stolpigt. Men allt minus kärlek är ingenting. För det är vad det handlar om. Det här kapitlet som vi kallar för kärlekens lov eller kärlekens väg. Det handlar om det här. Och vi nuddade vid det här kapitlet för några månader sedan när vi hade en församlingshelg. Här i höstas på temat helhjärtat så var vi inne och bara snabbt tittade på den här texten. Det blev bara ett par minuter. Men vi ska faktiskt idag gräva lite grann djupare i första Korintierbrevets 13 kapitel. Där står det så här, det börjar så här. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol? Jag vet att jag påpekade det senast vi läste den här texten. I översättningen, den svenska översättningen The Message. Det låter som en svensk översättning, eller hur? The Message. Så står det, då är jag bara en gnisslande grind. Det är väldigt härligt uttryck, tycker jag. Det beskriver exakt vad det här handlar om. Det Paulus säger, det är så här. Du kan hålla på att tala i tungor hur mycket du vill. Alla möjliga språk kan du tala precis hur mycket du vill. Men om du inte har kärlek så är du sjukt störig. Det är vad han skriver här. Det är en ny översättning som jag håller på med. Ja. Om du talar både människor och änglars språk men inte har kärlek så är du extremt störig. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och all kunskap, om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek, så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp till att brännas, det låter som en lite udda företeelse, men inte har kärlek, så vinner jag ingenting. Och det är väldigt sällan som ett kapitel i Bibeln liksom hänger i luften, speciellt i Nya testamentet. Och det här är inte ett kapitel som hänger i luften eller står där för sig själv och väntar på att vi ska lyfta ur det och göra det till bröllopstexten nummer ett. Liksom. Den här kapitlet, den här undervisningen hänger ihop med allt det som Paulus har skrivit i de 12 föregående kapitlen i första Korintierbrevet. Man skulle kunna säga att det här kapitlet kommer som en konsekvens av allt det som han har tagit upp fram tills nu. Paulus skriver till en församling som han känner väl. Han har själv grundat den, och apostlarna säger att när han hade dragit igång den här församlingen så stannade han hos dem i 1,5 år och undervisade dem. Han kände dem här. Och du som var med på församlingshelgen i höstas kanske minns, antagligen gör du inte det, att det här brevet som vi kallar första Korintierbrevet nog egentligen är det andra Korintierbrevet. Därför Paulus hänvisar till ett brev som han har skrivit förut, och då blir ju det som vi kallar andra Korintierbrevet tredje Korintierbrevet. Är du med fortfarande? Du är här. Ja, det är bra. Alltså han har skrivit förut. De har en liksom pågående och levande relation, Paulus och den här församlingen som han har grundat. Och han börjar sitt brev med att tacka Gud för församlingen och poängtera hur mycket nåd de har fått genom Jesus. Jag tackar alltid min Gud för er. För det är en Guds nåd som ni har fått i Kristus Jesus. I honom har ni blivit rika på allt tal och all insikt. Eftersom vittnesbördet om Kristus har fått stadigt fäste hos er. Därför saknar ni inte någon nådegåva. Medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus ska uppenbaras. Alltså de har allt på plats. De saknar ingenting när det gäller olika sorters tal och olika sorters insikt. Det vill säga allt sånt där som Paulus senare refererar till i det 12:e kapitlet som andens gåvor. De har alltihop och det funkar. Precis som man säger här i vers 7. Ni saknar inte någon nådegåva. Men det blir tydligt när man läser det här brevet. Att församlingen i Korint på något sätt hade väldigt mycket av sin stolthet i hur förment andliga de var. Och på många sätt så blir det här brevet en korrigering av en andlighet som handlar mer om det som syns och märks än det som faktiskt finns på insidan. Gång på gång i det här brevet, jättemånga gånger i det här brevet, använder Paulus ord som uppblåst och skryt. Och det måste ju ha varit rätt så jobbigt, tänker jag, för de här människorna i församlingen i Korint. Som hade alla nådegåvor i funktion och som såg nog sig själva som verkligt andliga människor. När Paulus skriver till dem: syskon, jag kunde inte tala till er som andliga människor. Utan jag fick tala till er som människor som fortfarande drivs av sin mänskliga natur. Som till små barn i Kristus. Jag fick mata er med mjölk, inte med fast föda. För den klarade ni inte av. Ja, men det var ju då för länge sedan. När vi var nya i tron. Men kolla på oss nu, Paulus. Jag fick mata er med mjölk. Inte med fast föda. För den klarade ni inte av. Och den klarar ni inte ens nu. Eftersom ni fortfarande är kvar i er gamla natur. Om ni är avundsjuka på varandra och bråkar. Så har ni väl fortfarande kvar er gamla natur. Och lever som alla andra. I de här 12 kapitlen som kommer före vår predikotext så tar Paulus upp en lång rad faktiskt allvarliga grejer. Han skriver om mindre stridigheter i församlingen. Han skriver om stolthet över fel saker. Han skriver om sexuell omoral. Han skriver om hur fel det är när församlingsmedlemmar drar varandra inför rätta. Han talar om äktenskapet, han talar om samvetet, han lyfter i kapitel 10 upp ett antal exempel på gammaltestamentliga människor som också trodde att de hade allt på plats men som ändå föll. Och det är till och med de här texterna som vi läser i samband med nattvardsfirandet i vår kyrka, som man faktiskt läser i alla kyrkor över hela världen i samband med nattvardsfirandet, skrevs egentligen av Paulus för att rätta till sånt som hade spårat ur. På den tiden var nattvarden en hel måltid. Lite grann som våra knytis. Vi är bra på knytkalas i ena kyrkan. Och de hade liksom en hel måltid. Man tog med sig hemifrån. Och så åt man. Men Paulus skriver att en del käkar upp allting. Så det finns folk som inte får någonting. Vi har sådana i vår församling. Nej. Och du vet, det hände till och med att en del hade druckit så mycket av vinet som man skulle ha till nattvarden. Så de var påverkade, de var berusade. Och hade druckit så mycket nattvardsvin så att de var liksom packade och andra fick inget. Det är lite dålig stil. Det är därför vi har alkoholfritt vin. Nej, det är inte. Och det 12:e kapitlet, det som kommer alldeles innan det här som vi håller, som jag egentligen skulle försöka ta mig till. Det som vi pingstvänner och karismatiker älskar, det som talar om de andliga gåvorna. Lyssna nu. Det är ju faktiskt, om du läser noga, så är det faktiskt inte i första hand en lista över de olika gåvorna. Eller ens en undervisning om de olika andliga gåvorna. Utan det är en undervisning som handlar om att alldeles oavsett vilken eller vilka gåvor du har, så är du insatt i ett större sammanhang. Och är beroende av de andra medlemmarna i församlingen och de gåvor som de andra har. Det är själva kontentan i kapitel 12. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamma. Det finns olika tjänster, men Herren är densamma. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamma. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Och kolla nu, det är tre verser i det här kapitlet som så tydligt visar vad det här 12:e kapitlet egentligen vill förmedla. Kroppen är en och har många delar, men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver dig inte. Vers 27. Ni är alltså Kristi kropp och var för sig delar av den. Och sen kommer den där korta meningen som vi ibland missar. Den som avslutar kapitel 12 och leder oss in i kapitel 13. Står så här. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra. The most excellent way. En övermåttan härlig väg. Står det i 1917 års översätt. Alltså det är som att Paulus vill säga någonstans att det här med andens gåvor, allt det där, det är jättebra. Och det är viktigt och det ska finnas och det behövs. Men det här som kommer nu, det är liksom ännu bättre och ännu viktigare. Det här är en väg som är över alla andra vägar. Och lägg märke till att Paulus säger att det här är en väg. Han talar inte om kärleken som den viktigaste och mest imponerande gåvan. Han säger att kärleken är en väg, ett sätt att leva. En inställning som påverkar hela livet. Vet, en väg är ju någonting, förhoppningsvis, så är en väg någonting som man håller sig till. Jag vet inte hur det är med det, men jag har upptäckt i mitt liv att det är mycket lättare att köra bil där det finns en väg. Än där det inte gör det. Eller hur? Hur många vet det? Vi hade en upplevelse för ett par år sedan på Korfu. Som var spännande. För att GPSen, vi skulle till en liten vik som vi tänkte. Där blir det väldigt, väldigt härligt. Och så, här. Och så GPSen visade att du ska svänga till vänster här. Jag svängde till vänster här. Jag tänkte, det var konstigt. Det var liksom smalare och smalare och smalare och smalare väg. Och till slut var det en kostig som gick rakt igenom och över en strand. Och så till slut kom vi ut på samma väg igen. Men alltså, en väg håller man sig till. Det är liksom själva meningen med en väg. Eller hur? Man fortsätter fram på en väg. En väg tar dig någonstans. Om du fortsätter gå på den eller köra på den. Kliver du av vägen så är det ju inte säkert att du kommer dit du ville eller dit du ska. Så när Paulus i inledningen av kapitel 13 konstaterar att det spelar ingen roll vad jag gör och hur många gåvor jag har och hur mycket jag än talar i tunga eller delar kunskapens ord eller profeterar. Om jag inte vandrar på kärlekens väg så kan det kvitta. Vet, vår andlighet och vår kunskap och vår uppenbarelse, till och med vår tjänst, är inte värd någonting alls om vi inte går på kärlekens väg. Så du vet, när Paulus fortsätter med det här sedan, kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den och allt hoppas den. Och allt står den ut med. Allt uthärdar den. När Paulus fortsätter med det här, så är det inte för att vi ska ha en fin text att läsa när vi har bröllop. Det får man ju göra. Liksom. Det är helt okej, men den handlar inte om det. Utan det är en text som handlar om hela våra liv. I Nya Testamentets grekiska så finns det huvudsakligen tre ord som översätts med kärlek. Jag tror du känner igen det här, många gör det. Det finns eros som beskriver den romantiska eller erotiska kärleken. Kärleken mellan en man och en kvinna som älskar varandra. Det finns philos kärleken som enkelt uttryckt handlar om den vänskapliga kärleken till andra. Den som inte är romantisk eller erotiskt laddad. Och så finns det agape som beskriver den osjälviska och utgivande kärleken. Den kärleken som kommer från Gud. Den kärlek som Gud har. Det är en fantastisk kärlek. En kärlek som älskar villkorslöst. Det är den kärleken som Paulus skriver om i Efesierbrevets tredje kapitel. Är det väl? Jo, det är det. Att det är den som vi får tag på tillsammans. Att tillsammans med de heliga förmå att fatta längden och bredden och höjden och djupet. Och så lära känna Kristi kärlek som övergår allt förstånd. Hur? Tillsammans med de andra. På kärlekens väg. Och det är agape-kärleken, Guds kärlek, den kärlek som kommer från Gud, som flödar från Guds hjärta. Det är den som beskrivs i 1 Korintierbrevet 13. Det är inte eros-kärleken eller filos-kärleken. Det är agape-kärleken, kärleken som kommer från himlen, Guds kärlek. Och det är intressant faktiskt att det här ordet agape egentligen inte var något huvudord för kärlek i klassisk grekiska. Utan det fanns och det användes, men inte särskilt mycket och inte med det innehåll som Bibeln ger det. Utan det var faktiskt så här, jag tycker det här är spännande, att när man skulle översätta gamla testamentet till grekiska, det är den här översättningen som en del nu har hört talas om, kanske för Septuaginta, och har du inte hört talas om det så är det inte jätteviktigt. Men man skulle göra det, eftersom grekiskan hade blivit världsspråket, så ville man ha Bibeln, gamla testamentet på grekiska. Så 70 stycken lärda människor i Alexandria, tror jag det var, bestämde sig. Nu översätter vi gamla testamentet till grekiska så folk kan fatta det här. Och då ville man ha ett ord för kärlek som skulle liksom beskriva Guds kärlek till sitt folk och folkets kärlek till Gud. Ett ord som inte var belastat av grekisk filosofi och tradition. Så då tog man helt enkelt ett befintligt ord som inte användes särskilt mycket. Jag tycker det här är häftigt. Agape. Tog man det ordet och så fyllde man det med ett nytt innehåll. Någonting som sedan då Nya Testamentets författare fortsatte att utveckla. Speciellt Paulus. Liksom, bara kör på med det här. Ja, men det är det här ordet vi använder för att beskriva den kärlek som kommer från Gud. För den är annorlunda än människors kärlek. För människors kärlek kan man knappt mer säga. Men det är ju lite så att människors kärlek behöver en anledning till att älska. Eller hur? Det är någonting som gjorde att du fastnade för den där gubben som du har dragit med nu i 45 år. Liksom. Och det finns ju någon egenskap där som gör att du håller fast vid honom fortfarande. Guds kärlek behöver ingen anledning att älska den älskar ändå. Han har alltid älskat och kommer alltid att älska. Det finns ingenting i oss som behöver väcka Guds kärlek för den är redan där. Kärleken är tålig och mild. Så är det kärleken från Gud som är det. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst, den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Gläder sig inte över orätten, gläds med sanningen. Den bär allt, den tror allt, den hoppas alltid och den uthärdar allt. Och det är den här vägen. Det är det här som är vägen, menar Paulus. Det är så här vi är kallade att leva som kristna. Och om vi inte gör det, säger Paulus, så spelar vår andlighet ingen roll alls. Och det är ju inget budskap som är unikt för Paulus. Det är ingenting som han har hittat på själv. Man kan ju lugnt konstatera att det står några gånger i Nya Testamentet. Älska varandra. Det kommer gång på gång på gång på gång på gång. Och det här är bara de gångerna det står exakt ordagrant. Älska varandra. Och sen vet vi ju att Jesus inte menar det här snävt inom församlingen. För Jesus sa, älska din nästa. Och genast när han hade sagt det så fick han frågan, ja, vem är det då? Vem är min nästa? Och hans svar på den visar väldigt, väldigt tydligt. Han menar alla människor. Alla människor. Han säger ju till och med i Matteus 5, vi ska älska våra fiender. Och vår reflexmässiga, åtminstone min reflexmässiga respons på detta, älska alla och dina fiender, det är, ja men det går ju inte. Har du känt så någon gång? Man kan väl inte älska alla människor. Du vet, ibland har vi ju till och med svårt att älska alla i församlingen. Eller hur? Ja, du behöver inte svara på det. Ja. Jag vet vem du är. Jag känner ditt hjärta. Men jag tror att det där liksom, reflexresponsen beror ganska mycket på vår definition av kärlek. För vi har köpt den här tanken att kärlek huvudsakligen är en känsla. Det finns en massa olika lexikon. Det här är Oxford American Dictionary som säger att kärlek är en känsla av stark tillgivenhet och personlig ömsesidig tillhörighet. Och vet, om det är definitionen av kärlek så får vi nog erkänna att det där med att älska precis alla, det kommer inte att funka. Jag vet inte hur det är med det, men jag får nog erkänna att jag har inte en stark känsla av tillgivenhet för varenda kotte jag möter. Har du det? Nej, jag trodde väl inte det heller. Det, ibland är det ju till och med något helt annat man känner. Eller hur? Ja. Titta på mig sen. Va? När Paulus tar det där ordet agape och ger det ett nytt innehåll för att beskriva den kärlek som kommer från Guds hjärta som landar i våra hjärtan genom den helige ande, så står det ingenting om känslor. Inte en rad. Utan när Nya Testamentet definierar den kärleken, agape-kärleken, så definieras den med verb, alltså handlingar, sånt man gör och sånt man inte gör. Och med attityder, bemötande. Det är så som Nya Testamentet beskriver hur den kärleken funkar. När den har landat i oss och tar sig ett utflöde till andra människor. Det står att kärleken är tålig och mild. Inte att den känner sig tålig och mild. Och för några år sedan minns jag läste en intressant idé om hur man kan veta om man har kärlek eller inte. Hur många skulle våga göra ett test för att kolla, har jag kärlek eller inte? Tre personer, ni andra kan gå ut under det. Nej. Det var Tim Keller som föreslog, han skrev och föreslog att man skulle byta ut ordet kärlek, ordet den i den här texten till sitt eget namn. Du kan ju testa för dig själv, du behöver inte göra det här högt. Krister är tålig och mild. Det var ett hjärtligt skratt, Rigmor. Krister avundas inte. Skryter inte, fast han är från Skåne. Alltså grejen är så här, för jag pallar inte att fortsätta. Jag vet inte hur långt du kommer i den här texten med ditt namn innan det börjar skava lite. Jag tror inte man kommer särskilt långt till någon av oss innan man känner det här skaver. Om det här är definitionen på att leva ett liv i kärlek, så som Gud vill att jag ska leva, så står jag här idag och säger att då har jag misslyckats rejält och på varje punkt. Inte jämnt, men jag har misslyckats på varje punkt. Grejen är att det finns ett sätt att få det här att fungera, som jag tycker är jättehärligt. Det man sätter in namnet Jesus istället. Jesus är tålig och mild. Jesus avundas inte. Jesus skryter inte. Jesus är inte upplåst. Jesus beter sig inte illa. Jesus söker inte sitt. Jesus brusar inte upp. Jesus tänker inte på det onda. Jesus gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär han och allt tror han. Allt hoppas han och allt uthärdar han. Och vet du, Bibeln säger att om jag är i Jesus Kristus, om jag förblir i honom, håller mig nära honom, så kommer kärleken att bli en plats som jag får leva på och i. Och kolla här några verser från Johannes 15. Förbli mig, det är Jesus som säger. Förbli mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Så som Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar, förbli i min kärlek. Alltså om jag håller mig till Jesus, så här fattar jag det. Om jag håller mig till Jesus, om jag förblir i honom, så kommer det en frukt i mitt liv. En frukt som skapas genom den helige anden när jag förblir i Jesus och förblir i hans kärlek. Och den frukten är kärlek. Galaterbrevet 5 säger ju faktiskt exakt det, att andens frukt är kärlek. Glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Och så står det, sånt är inte lagen emot. Det är ingen som kommer att anmäla dig för det. Andens frukt. Det som föds i dig och mig när vi är i Jesus Kristus är kärlek. I Romarbrevet skriver Paulus om samma sak. Hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och någon översättning säger att den är ingjuten i våra hjärtan. Så den är både ingjuten och utgjuten. Amen. I våra hjärtan. Helgjuten, ja det är bra. Genom den helige ande. Som han har gett oss. Och du vet, den här kärlekens väg, som är en väg som vida överträffar alla andra vägar, den klarar vi nog inte att gå på i egen kraft. Inte alltid i alla fall. Men grejen är att vi får den vägen nedlagd i våra hjärtan, i vårt inre, genom den helige ande, så att vi kan gå på den. Jag har sagt ibland, och jag upplever det så, vi lever i en tid som känns hårdare och hårdare. Liksom mer och mer polariserad. Vi har, liksom, ibland känns det som att vi har politiker som tävlar om vem som kan uttrycka sig tuffast. Och liksom, grejen är att algoritmerna som har blivit en sån stor del av våra liv. Liksom, som styr vad vi tar del av när vi är på nätet och så här. De algoritmerna är ju skrivna för att elda på polariseringen. Så om du inte gillar någon så vet algoritmen det. För att se det med ännu mer bränsle. Och om du gillar någon så vet algoritmen det och eldar på dig i din redan färdiga uppfattning. Och jag kan ana någonstans, man behöver inte bära foliehatt för att ändå liksom ana någon sorts djävulsk komplott i detta. Att öka polariseringen, att öka hatet och att öka föraktet. Man pratar ganska mycket om i olika sammanhang om ett paradigmskifte. Och det är ju ett krångligt ord. Vad i all världen betyder det? Det betyder att man byter ut ett gammalt och förlegat sätt att tänka och bete sig. Mot ett nytt sätt att tänka och bete sig. Det Romarbrevet säger. Men så anpassar jag inte till den här världen. Utan låt era sinnen förnyas. Förvandlas genom att era sinnen förnyas. Ett sätt att tänka ändras. Ett Romarbrevet talar om paradigmskifte långt innan du och jag visste vad det var. Ändra ditt sätt att tänka. Ändra ditt sätt att fungera. Tänk om vi som älskar Jesus skulle väga och låta oss styras av algoritmer. Skulle väga att ta del av hatet och hårdheten och polariseringen. Vi som genom den helige ande har fått kraften att älska sönder och samman allt hat. Jag säger det igen. Vi som genom den helige ande har fått kraften att älska sönder och samman allt hårt. Nu får man inte ens röra vid det här bordet för då dör den. Nu är det kraft. Där är den. Tänk om vi faktiskt skulle kunna i det lilla, i vår arbetsplats, i vår familj, i skolan där vi finns och rör oss. Om vi skulle kunna bidra till en annan ton. Därför den ton som råder i Sverige och i världen just nu är inte från himlen, den är från helvetet. Tänk om vi kunde bidra med en annan atmosfär. En atmosfär som faktiskt pekar mot en Gud som älskar villkorslöst, som älskar utan gräns. Det är... Och vet du, det är inte jag som säger det här nu. Det är Guds ord som säger detta. Det är en väg som är överlägsen alla andra. Jag vill få upp lite lovsånger här. Vet, alldeles oavsett hur andliga och häftiga vi kan tycka att andra vägar är. Så är det den här vägen som är överlägsen alla andra. Älska varandra. Älska din nästa. Älska till och med den som inte tycker som du. Om jag talar både människors och änglars språk. Men inte har kärlek. Så är jag bara en ekande brons eller en gnisslande grind. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter. Har all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta berg. Men inte har kärlek så är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek så vinner jag ingenting. Men kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den och allt tror den. Allt hoppas den och allt uthärdar den.